Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Den här bruden som du håller på med, eller ni ska älska den.
Prata inte för mycket nu, det är en podd.
Ja. Kan vi klippa tillbaka?
Ja, vi får klippa i början.
Nej, den har ingen lärt till.
Avbryt.
Välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Cyril och Stig i otakt med samtiden. Podcasten produceras av Storyhood. Dagens gäst, det första för år 2020, är vi själva. Och vi sitter här hemma hos dig på Lilla Essingen idag. Och vi har ju inget manus när vi gör det här. Men jag har ändå gjort någon form av lite körschema vad vi ändå kunde prata om. Eftersom jag är precis tillbaka från Latinamerika. Och det stora politiska omvälvningar där. Så tänkte jag vi kan prata lite om det. Det har ju varit också, det skedde i början av året där med Iran också. Som vi inte tog upp. Vi hade ju testats avsnitt om Iran versus Saudiarabien. Men nu är det Iran versus USA kan man säga.
Ja, det händer väldigt mycket.
Ja, så vi kan gå in på det också eftersom vi ändå har gjort så mycket utrikes förut. Och det är ju faktiskt kul. Men sen tänkte jag också att vi kan också lägga fokus på Sverige. För här händer ju mycket också. Aftonbladets redaktionschef Martin Agård har nu också slutat. Så att deras vänsterkultursida ser ut att vara ett minneblott. Kanske liksom. I alla fall om man till och med ska tro Karin Olsson på Expressen. Som verkar sakna det.
Ja, så det är en väldigt allting är väldigt konstigt idag. Man vet inte vem som är vän och fiende.
Nej, precis.
Ibland är bra personer dåliga. Ibland är personer som börjar lite tveksamma till visar sig vara bra.
Även där på det stora planet i politiken. Vänstern har nu gjort upp med KD och Moderaterna ser ut om att ge mer pengar till välfärden. Så att även där, vi kan gå in på det lite. Det har kommit många nya tv-serier. Många dåliga svenska tv-serier men många bra på Netflix. Jag ser väldigt sällan tv-serier, det är ju inte du heller så mycket. Men nej. Idag kan man ju knappt vara vid en middagsbord om man inte liksom vet lite vad som sker i tv-serievärlden. Så att jag har lite pejl på det. Också på teater, vad som har kommit och gått. Och det har också varit en kulturdebatt om dagens samtida unga svensk litteratur. Jag tänkte att vi kan gå in på det också. Men vi börjar då med Latinamerika. Jag är som sagt i Argentina då. Argentina är ett av få, från att hela Latinamerika de senaste, eller sen 2000-talet gick över från juntor och nyliberaler till vänster. Så nu har det nu blivit en pendel tillbaka. Dels då nyliberaler som i Chile som har fått makten genom demokratiska val då, men som betes auktoritärt då. Men det har också blivit rena kupper kan man väl säga, som i Bolivia och Ecuador. Och USA försökte, kan man nog se nu i efterhand, med en kupp i Venezuela i våras. För den verkade inte ha folkets stöd verkligen. Och det tror jag inte det var i Bolivia heller. Peru har också den kan inte så mycket om, de har också en kaotisk parlamentarisk situation.
Ja, det var en bra artikel om Peru i Access. Och nästan så.
Ja, men vi kan gå in på dem också. Det är också samma sak där, högern försöker avskaffa vänstern. Men som i Venezuela verkar de inte, är de verkligen en minoritet. Där jag är Argentina, i ett av de få länderna som har vänstern kvar. Uruguay månaden innan jag kom förlorade vänstern som hade då skött. Det är intressant med Argentina och Uruguay och många av de här länderna. Att de har faktiskt skött ekonomin. Man lär sig oftast, särskilt på universitet, att liberalism och sådär behövs för en bra ekonomi. Även du, Stig, brukar ju hylla Pinochets ekonomiska framsteg. Nej, men att det var tillväxt. Men som jag och Leo skriver i spelet är spel, BNP. Det säger ju ingenting om, nej, men det säger ingenting om fördelning och hunger. Och
det säger ingen smärta. Också, men det är ju ändå ett faktum att efter Pinochets kupp och 10-15 år framåt så är det alltså en BNP-utveckling som även gynnade gemene man.
Ja, jag hade ju,
det var ju en kris.
Jag hade ju en fanatisk nyliberal professor eller docent som lärare på 90-talet ekonomisk historia som är känd där sen 70-talet på den, jag tror inte han lever idag, men han hyllade ju alltid Kina och Chile då liksom, och menade att det behövdes diktatur för att i början för att få en bra ekonomi. Att Sverige också var det vid förra sekelskiftet.
Alltså jag tror att det är en väldigt så här grundläggande sak som egentligen ligger utanför den här diskussionen. Det är frågan om, funkar gällande avtal? I länder med väldigt mycket korruption kan det vara nödvändigt med en auktoritär regim som helt enkelt svarar med våld när du liksom bluffar och fuskar, va? Och, alltså, och då, för att ekonomin ska funka, om du nu ska ha kapitalism, så måste det vara så att du litar på den du skriver kontrakt med.
Och det som jag lärde mig där på universitet, kommer jag ihåg, när jag läste nationalekonomi och ekonomisk historia, det var ju också att de enda femårsplaner som har lyckats med ekonomiskt verkligen, det var Francos femårsplaner och Storbritannien under andra världskriget som hade det, för att det var en krigssituation.
Men glöm inte Josef Stalin.
Ja, men
det var han som skapade det hela.
Ja, fast alltså jag tror inte femårsplanen ändå gick så
liksom. Då. Ja, det var då på 35%.
Okej. Men det som är intressant nu med Latinamerika är att faktiskt Bolivia under Morales gjorde extrema ekonomiska framsteg, och de blev till och med hyllade av Världsbanken, som inte brukar hylla vänster diktatur eller halvdiktatur eller vänsterregimer överhuvudtaget. Argentina där jag var till exempel, där hade de senaste 5 åren har det varit en nyliberal, det är namn Macri tror jag han heter, eller något sånt. Från att vänstern då, Latinamerika har alltid som Brasilien haft en väldigt svajig ekonomi och inflationer och sådär. Men vänstern fixade till den under sina år och betalade av statsskulden och sådär som nyliberalerna hade dragit på sig. Men nu under de här 5 åren med nyliberal så sänkte de skatter och tog nya lån, och korruptionen ökade, för de gav till sina egna rika kompisar och sådär. Så jag var ju i Buenos Aires också för 9 år sedan, men nu var det 3 gånger billigare. Det var poliser överallt, men det var för att han då som höger gillade poliser och satt in dem. Men det var också mycket mer kriminalitet och misär. Jag bodde i San Telmo, som man kan säga som Södermalm var innan det blev gentrifierat i Sverige. Alltså som det var på 70-talet, lite slitet arbetarkvarter. Men ändå charmigt, inte liksom råfattigt som Bonga där fotbollslaget och det kom från. Som är riktigt, kanske lite farliga kvarter. Men här nu, så här var det inte för 9 år sedan. Nu satt folk och drack i gatuhörn. Jag såg knivfights mitt på gatan och sådär. Det var i och för sig mycket centralamerikaner tror jag som lever lite med så här, som har tagit sig ner till de här områdena. Men ändå, det var ekonomin var i botten efter 5 år med nyliberaler. Och och misären hade ökat. De hade också, men de fick då i december en ny vänsterregering som de då hoppas ska fixa till ekonomin. Den här svensk-argentinska konstnären Julia Pirone, som du också känner, hennes föräldrar var i vänstergrillan på 70-talet, var så de tog sig hit. Hon träffade där och de kände ju de här nya regeringsmedlemmarna och intellektuella författare och sånt som har torterats av juntan på 70-80-talet. Så jag satt ju åt middagar med dem och de fixade, så jag sa att jag gärna vill göra en intervju med Evo Morales, för att efter nyliberalernas kupp mot honom, antagligen kanske med USA kan man misstänka stöd, så tog han sig flykt till Mexiko. Men därifrån tog han sig till Argentina. Det är bara Mexiko och Argentina som accepterar någon som president fortfarande. Och så jag hade faktiskt mejlkontakt med hans sekreterare, för jag var på väg att få en intervju där. Men jag hade bara 2-3 dagar på mig. Men det är möjligt att jag åker tillbaka under våren om jag får en intervju.
Nej, men om man ska koka ner det hela liksom till... Alltså jag kan inte svara och säga om saker och ting är bra eller dåligt, för jag har för dålig information. Men ska man koka ner det hela om vänster och höger, så är jag ju vänster därför att jag misstänker att informationen jag får är gjord av människor med pengar, och därför är informationen jag får delvis filtrerad på ett sånt sätt. Alltså man tar det här med Venezuela, att det funkar så dåligt med efter det här med Chavez, va? Så misstänker jag att det handlar till stora delar också om kapitalflykt.
Alltså är det som du har sagt till Latinamerikas kultur, att det är mycket korruption och så. Alltså Chavez har ju, och den här Maduro har ju också varit korrupta.
Ja, de är alla är korrupta på ett eller annat sätt. Men min inställning är, så länge de fattiga och folket har det någorlunda drägligt, så är det bra. Stora inkomstskillnader är per definition dåliga. Och den här idén om att gör de rika ännu rikare så sipprar det ner till de fattiga. Den idén är gjord av människor som är köpta av kapitalet. Mm. Punkt.
Men sen har vi då som i Ecuador fick presidenten fly också för att hans vicepresident som har blivit höger från att ha varit vänster då, har störtat honom på något sätt. Och i Peru försökte då högern visa sig bara i valet fick de 6% eller någonting. Det misslyckades totalt. Men det som med Bolivia som är konstigt, där var det ju att de gjorde ett val. Eller vänta, jag gör så här. Man kan jämföra med Venezuela så här. Venezuela har oljan. Mm. Bolivia har mycket naturtillgångar och mineraler. Framförallt har de zink som används i mobiltelefonen tydligen.
Och kilo av koppar va?
Ja, men Bolivia då, där var det ju nyliberal kupp mot Morales efter valet. Och andra sidan kan tror jag precis som det var i Venezuela också är att det var valfusk. För han sa att 96% hade röstat för honom. Och det är det sjuka med både Maduro och Morales. Varför fuskar du när du ändå hade vunnit? Jag tror att liksom i Venezuela hade de i alla fall fått minst 50%. Och i Bolivia handlar om 80%. För att Morales har ju, han har ju alla indianer med sig. Som i just det landet har 80% indianer. Som förut var förtryckta.
Men alltså, man tittar, om vi tar ett högerperspektiv. Vad är då felet med vänstern? Jo, det är då, om man tittar nu under 100 års tid. Va? Det funkar liksom inte att inte ha incitament för människor att arbeta. Att komma på grejer, att lösa saker, att ha restauranger där man gör lite godare mat. Människor måste kunna
bli rika. När det är extremvänst, när det är kommunism.
Ja. Men alltså, det är liksom en glidande skala där även, låt oss säga socialdemokratin. Jag är ändå uppvuxen och positivt inställd till alltså Erlander socialdemokratin. Va? Mm. Men samtidigt blev det problem. Och det är därför jag är demokrat. När för problem uppstår så är det bra att det finns en opposition som kan ta upp de här problemen. Och säga att det är inte okej att Astrid Lindgren ska betala 102% skatt. Va? Förstår du?
Mm.
Alltså vi måste ändå vara i grund och botten. Jag är demokrat. Jag är vänster. Men jag är vänster med en viss form av skepsis. För vi måste också acceptera de misstag som vänstern har gjort under 100 år.
Mm. Okej, och sen snabbt. Uruguay, så, där var jag också faktiskt Nadar. Det lite kan man beskriva som Latinamerikas Schweiz. Det är rikast, de har stabil ekonomi. Det är lite tråkigare, lite tystare. Men samtidigt, om man har bra ställen så turister gillar det. Jag tycker det är lite tråkigt. Men i alla fall, där har haft 15 år av vänsterstyre och otrolig tillväxt. Men nu var alla oroliga, för där har de fått ett nytt parti. Man skulle kunna jämföra dem med, kanske som Ny Demokrati var förr på 90-talet. Lacalle Pou, så får vänstermänniskor som jag pratar med är väldigt oroliga. Men om vi tar tillbaka det allvarligaste nu, där situationen är allvarligast tycker jag, där det börjar likna 1973, det är ju Chile som alla här i Sverige har väl någon relation till Chile för att det var så mycket chilenare som kom hit framförallt på 70-80-talet. 70-talet politiska flyktingar, 80-talet kanske mer ekonomiska. Många har flyttat tillbaka, men alla känner väl någon chilenare. Jag har uppväxt med många som framförallt...
Ja, alla känner väl chilenare.
Allianens regim. Men det som har hänt där nu, jag fick ju inofficiella siffror från människorättsaktivister som andra sidan är på vänster. Det började i kravaller angående att tunnelbanepriset höjdes. Det önskar man kunde bli lite i Stockholm också kanske. Det höjdes till från 10 till 16 kronor tror jag. Men det var väl bara liksom en droppen som fick det att rinna över vägar. För jag tror att det handlar om att man inte har gjort upp med det här gamla tiden. Det har ju med Argentina också märker man, att folk inte har straffats från juntan och sådär. Men nu gick polisen till hårt, och de har också fått då en nyliberal regering. Polisen där och militär gick till hårt angrepp på studenter. Siffrorna nu, det har skrivits alldeles för lite om det här i Sverige. Det är ju, som jag har, det är att ungefär 100 stycken har fått plastkulor som också har metall inuti, så att man blir nästan blind, man blir väl mer eller mindre blind, som polisen har skjutit på demonstranter i ögonen. De siktar på ögonen. Cirka 500 kvinnor har utsatts för sexuella övergrepp i häkten. Cirka 2000 människor har torterats i häkten, och 100 människor är försvunna.
Mm.
Bland dem en hel del kända journalister från typ Argentina och andra länder, och även Chile. Så att situationen Si, och även om vi inte har officiella statistik på det här så ser den ju. För det är också något. Det såg jag när jag var på museum där för offren från juntan i Buenos Aires. Att de fick ju hjälp av framförallt fransk underrättelsetjänst som från deras kunskaper från Algeriet och Vietnam och USAs från Vietnam under 70-talet. För de var så rädda det här med att kommunism skulle sprida sig. Och då lärde de sig också som hur det fick människor att försvinna utan att du skulle kunna spåra upp dem. I Argentina till exempel så slängde du ut, som även den här svenskan Dagmar Hagelin, du la upp dem i flygplan som gick en gång i veckan och slängde ut dem åt hajarna i Atlanten.
Ja.
Så att inte, föräldrar inte skulle kunna spåra dem och det inte fanns någon grav och så här. De är väldigt bra, de här nyliberalska junterna. I alla fall var det på
70-talet. De är bra på tortyr, ja.
Ja, och bra på folk att försvinna.
Ja. Och ja, men alltså, om man tittar på det rent krasst så är det ju på det här sättet. Att om du verkligen ska få saker att förändras så krävs det i allmänhet våld. Om du tar ett sånt fredligt exempel som Sverige. Jag har tänkt mycket på det här. Alltså jag har tänkt på socialdemokratins, måste man säga, framgångsrika sätt att förändra Sverige.
Mm.
Men så har jag då funderat över det underliga faktumet att det tog så lång tid innan jag fick veta om. Jag är ändå liksom ganska beläst och ändå följt med i arbetarrörelsens historia. Men det var först 2004 när jag läste Gustaf von Platens bok om Gustav V som jag fick kännedom om att man på Norrmalmstorg hade uppmonterat kulsprutor för att skjuta rakt in i folkmassan.
Mm.
Och Sverige stod och vägde efter de här hungerkravallerna från Seskarö och neråt, va?
Vilka alltså, år pratar vi nu om?
Nu snackar vi 1917, våren 17. Mm. Så Sverige höll på att bli kommunistiskt innan Ryssland. Då.
Mm.
Och då skulle Sverige ha blivit det första kommunistiska land. Det här har inte jag känt till förrän 2004.
Mm.
Fan, jag var nästan 50 år.
Jag träffade faktiskt den gamla syndikalisten som sprängde en bomb.
Ja, du är när Anton
blev benådad. Jag träffade honom på 80-talet. Han kände
han
syndikalisten.
Han blev 100 år någonstans.
Ja.
Nej, men alltså, grejen är ju den att det här med våld är jag ju liksom lite skeptisk till det, för att det innebär i allmänhet fruktansvärt mycket lidande och de flesta som förlorar är de fattiga, därför att det är jävligt svårt att göra uppror. Alltså de som lyckas då till exempel det med oktoberrevolutionen eller så, det är ju då, de flesta misslyckas ju, va, och då är det så oerhört mycket lidande. Men det finns ju också en annan aspekt, det är att de som härskar i samhället, de som har kapital, blir rädda när de står inför en möjlig revolution.
Mm. Alltså Bob Marley sjöng, a hungry mob is an angry mob.
Ja, och då blir det också så att då är de beredda att förhandla.
Mm.
Det är inte så att de är snälla, de är aldrig snälla. Vad fan ska de vara snälla för? Mm. Utan det är när de känner att det finns ett tryck. Och trycket är alltid, handlar alltid om våld. Det är otäckt, men så är det, va?
Mm.
Men det är så jävla mycket onödigt våld som består av att ungdomar gillar att hålla på med att liksom bråka.
Mm.
Alltså, man tittar på 68 i Europa.
Mm.
Hur jävla realistiskt var det egentligen?
Mm. Men, ja precis. Okej, det är viktigt. Vi glömt ett land, så nu är vi klara med hela Latinamerika. Vi får väl bjuda hit Kajsa Eke, så vi har en större expert.
Jag får gratulera henne till Leninpriset.
Ja, så jag tycker just det namnet klingar illa.
Nej.
Marx eller någonting. Lenin var ju, han var ju
jag hade Lenin ovanför min säng i full längd.
Ja. Han fick syfilis i hjärnan, vilket han förtjänade.
jag var 17 år.
Men i alla fall, det vi glömde är Brasilien och Latinamerikas största land. Lika stort som USA till ytan, kanske större. De har ju den här Jair Bolsonaro som har kommit till makten framförallt med hjälp av den här frireligiösa kristna rörelserna som har spritts över hela Latinamerika. Men han får ju, han har gjort uttalanden som får Trump att känna som feminist och använder mer eller mindre önskat livet ur homosexuella. Och just nu när jag var där i Argentina så var ju folk upprörda att hans son som är av samma virke då har retat presidenten, den här nya vänsterpresidenten i Argentina. Han har en son som är transvestit. Överhuvudtaget är de väldigt mycket HBTQ och sådär i Argentina. Julia sa det när vi skulle på middag med de här politikerna. Att, snälla så är det inget homofobiskt eller manschauvinistiskt.
Du är inte särskilt.
Nej, jag tycker inte. Absolut inte. Men tydligen har då hans son retat att Argentinas presidentsson är transvestit och kabaréartist. Men den hade gett svar på tal verkligen och sådär. Men det är allvarliga med, det är all, allfall, jag bara säger ledningen där i Brasilien, hur den ser ut. Men det är ju som ju del, den ledningen farlig, det är ju precis som Trump. Men alltså Trump kan starta igång världskrig och sådär, så han, Brasilien sitter ju på världens lungor verkligen med sin Amazonas regnskog som hela världen är beroende av. Men han menar att den kan vi fortsätta skövla då till, det har ingen betydelse på klimatet, och det kan vi fortsätta skövla och odla tofu åt veganerna och kor åt köttätare, liksom ge marken till kor.
Ja, det är det kanske största hotet mot miljön överhuvudtaget i världen.
Ja, så han är ju faktiskt en fara liksom för omvärlden också på det sättet. Okej, det som hände när jag var där i Argentina 3 januari då, USA bombad efter att en amerikansk soldat bara tror jag dött vid en bas i någon av de här, Erbil tror jag, där jag var, flög hem från när jag var i Syrien och Irak. Erbil heter en kurdisk stad. De har två stora. Erbil och sådana. Nej, jag var ju båda där när jag bevakade kriget. Där har en amerikansk dött av någon raket från shia-muslimska grillor eller någonting. Och USA svarade då med att bomba den här biltransporten där. Det är deras då... Jag vet inte om han var en försvarsminister eller?
Han var ledare för iranska... Han var ledare för deras militära... Alltså, paramilitära organisation.
Ja, han var viktigare än försvarsministern tydligen. Man såg honom som en lite politisk liksom, James Bond.
Han var nummer ett efter Khamenei.
Ja. Så han bombades. När jag läste på om honom, liksom, bara på hans mors bröllop eller födelsedag till exempel, så var det ju som en firmafest för världens terrorister. Liksom. Vad han ligger bakom med framförallt Hezbollah som Assad och sådär, så kan jag ju tycka att han verkligen förtjänade att dö. Men det är sättet kanske det gjorde, så att det tog vi inte upp i förra när vi pratade om Iran. Vi koncentrerade oss på den här kampen mellan Saudi och Iran och eventuellt krig mellan dem. Men det som har hänt med, jag ska bara dra fort för dig och för lyssnaren. Det som hände var att USA var helt enkelt för blåögda när man avskaffade Saddam Hussein och införde då demokrati. För det man fick var då, Saddam var sunni, men majoriteten av Iraks befolkning är shia. Så det man fick då med ett demokratiskt val, det var ett shia-muslims styre. Så man kan säga att man gav Irak på ett silverfat till Iran.
Mm.
Och den utbildade militären blev arbetslösa, sunni, och bildade IS. Medans då, å andra sidan, shia hjälpte till att slåss mot IS och så. Men det gjorde att när IS väl var Assad då i Syrien, som är där shia är minoritet, men han ändå är... då ledare. Han avsatt någonsin eller? Men han höll väldigt låg profil. Han kom tillbaka i alla fall med hjälp av ryssarna och blev en kraft igen.
Ja, alltså jag är den enda i Sverige som har provat Assad. Men alltså jag tyckte ju då att det var helt idiotiskt när man då hyllar den här upproret i Syrien, på grund av att jag fattade. Jag skrev idén om det här redan 2012 eller något sånt där, va? Alltså innan IS kom. Att det här kommer att leda till helvetet. Va? Därför att du har så stor grupp i Syrien, va? Som är jävligt fattiga och som är sunnimuslimer. Och jävligt desperata.
Mm.
Och vad händer om de går loss? Va?
Mm.
Alltså när du inte har någonting att förlora så är du väldigt desperat.
Mm.
Och då kommer, eftersom det är så folkrikt, va?
Mm.
Så blir det en katastrof utan dess lika. Alltså, det hade bakom mig, som jag då tänkte på, det var Algeriet, va?
Mm.
Vad hände i Algeriet när de stoppade muslimska brödraskapet som hade vunnit i demokratiskt val?
Mm.
Alltså du får fruktansvärt mycket våld. Mm. Och jag var ju då, alltså, ska du göra revolution, ska du också ha någon idé om hur pass sannolikt är det att jag kommer att lyckas? Om du kommer att misslyckas, om sannolikheten att du kommer att misslyckas ligger på 90%, då skulle du inte göra det.
Men det som hände då också när IS besegrades, och Assad nu är styrande president i Syrien, då har Iran fått ett inflytande, alltså från Iran, över Irak,
till Libanon.
Syrien, ända till Libanon, ja. Så de är ända till Medelhavet. Så nu är de ett rejält hot mot både Israel och USA, ser sin stormaktsposition hotad också. För 2 veckor innan den här bomben mot den här Soleimani eller vad hette, så hade också de sin första militära övning i i Persiska viken tillsammans med Kina och Ryssland. Så USA ser hur de har tappat kontroll över hela det här området. Så det handlar ju om där, om att man vill liksom visa fram sina positioner. Det, man kan säga, det som hände sen, världen befarade ju kanske ett nytt storkrig, kanske rent av världskrig. Men Iran svarade då, de handlade pragmatiskt då genom att förvarna Irak att nu ska de skicka, för de vill ju inte tappa ansiktet, nu skickar vi in lite bomber på amerikanska baser. Men regimen i Irak förvarnade USA, så ingen skadades. Och sen sa Iran då till sitt eget folk,
ja, vi kan ju titta på samma grej, hur Saudiarabien inte svarade med våld på angreppet från Iran mot Saudi, även om de sa att det var hot till rebellerna sen, från Yemen. Så alltså, mitt tips, det är det här. Alltså det är att palestinierna blir de stora förlorarna. För jag tror så här att Saudiarabien med den här nya MSB, vad han kallas, Mohammed bin Salman eller han heter. Alltså han är en sån här pragmatisk snubbe, stenhård. Och han vill ha liksom stabilitet. Och då tror jag att han är beredd att sälja ut palestinierna och istället deala med Iran och Ryssland och Kina.
Ja, det som händer då när man befarar ett världskrig, då, men det här gör ju för sig att man undrar hur bra deras militär är. De sköt ner ett passagerarplan med 20 svenska bland annat som skulle till Kiev.
Men det var ett misstag.
Eller Minsk. Ja, det var ett misstag. Men att de då inte kan skilja på ett amerikanskt bombplan och ett passagerarplan, det låter ju lite...
Ja, men alltså herregud, när du befinner dig i en krigssituation så är också kontrollen över dina liksom militära styrkor obefintlig. Direkt det händer något så agerar du.
Det som var förvånande att...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Man blev liksom förvånad, positivt förvånad, som jag tror det var Martin Ågård som skrev det, att när det sköts ner ett passagerarplan över Ukraina eller var det Ryssland, där erkände ju inte Putin det, men Iran erkände ju att det var
Men jag tror att det var så här, alltså uppriktigt sagt så tror jag att det var så här, det var ett misstag i båda fallen. Varför ska de skjuta ner ett plan för? Utan i det fallet så var det de här irreguljära trupperna i Novorossia, som det heter. Alltså den del som ryssarna har viss kontroll över, men inte 100 kontroll över, förstår du? Jag tror inte att Putin var medveten om det. No way.
Sen läste en annan, läste jag faktiskt idag, jag läste de svenska tidningar, jag läser inte så mycket svenska tidningar längre, eller jag läser dem väldigt lite eller snabbt. På grund av kvaliteten, att det är så lite omvärldsbevakning, men jag läste idag i The Guardian, brittiska morgontidning då, stod det att tydligen har Turkiet de har häktat en iransk rappare som på en efterlysning från, eller internationell efterlysning från Iran. Men den här rappan då, det han har gjort, det är bara att han har rappat regimkritiska texter. Och han har inte gjort det ens inifrån Iran, utan de har sänds över kabel-tv så att folk i Iran har kunnat se dem. Men han har inte ens varit där. Men det är konstigt, varför Turkiet, som jag trodde också hade egna stormaktsambitioner, varför de häktar en åt Iran som är Shia?
Ja, men alltså, tänk bort från Shia och så. Och så tänker du att det är nya tider. Det är pragmatiska snubbar. Erdogan pragmatisk, Putin pragmatisk, Shia i Kina är pragmatisk, iranerna är pragmatiska, Saudi är pragmatisk, Trump är pragmatisk. Här i Europa så tänker vi lite kors och tvärs. Där tänker de enligt liksom, vi vill ha stabilitet, vi vill tjäna pengar, va? Vi vill ha det bra för vårt folk, va? De har dessutom stöd av sina folk. Så att alltså, vi befinner oss i en jävligt konstig situation. Och det är svårt att analysera det därför att på ett sätt så är det där en stabiliserande och alltså en fredsbevarande inställning som just nu håller på att uppstå för att ingen part vill ha krig idag.
Mm. Okej, okay, men då är vi klara med utrikespolitiken. Jag hade ju tänkt att vi skulle ta några nedslag om aktuella kulturhändelser, men vi kan börja med en grej tycker jag. Det är ju det som har varit senaste veckan tycker jag, att Vänsterpartiet går ihop med Moderaterna och KD och sänker, vad ska man kalla dem? Ska man kalla dem socialdemokrater eller liberaler?
Ja, jag vet inte, alltså, hela den där frågan tycker jag. Jag tycker att det allvarligaste det är att Åsa var tvungen att gå och att Martin blir sparkad.
Vi börjar där då, okej. Okay. Vi börjar där.
Det tycker jag är mycket allvarligare.
Okej, okay, vi börjar där. Åsa fick gå i somras, sen fick Martin då, som var hennes redaktionschef, han fick gå nu här.
Mm.
Och båda de var ju vänsterprofilerade. Ja. Och jag tyckte, jag läste, det var ju faktiskt Karin Olsson tyckte, hon verkade, skrev själv att det finns en fara nu att allt blir som DN.
Ja visst, alltså Karin är ju... Jag känner Karin.
Som liberal borde hon själv vilja ha ett motstånd.
Ja, men jag känner både Karin och Åsa. Och jag tycker båda två är bra, även om de inte liksom är kompisar. Men alltså Karin, hon har någon känsla för rättskaffenhet.
Mm.
Det är liksom inte okej att pusha ut folk som har haft en stor betydelse för att skapa en profil för kultursidan.
Mm.
Nu har ju då Aftonbladets kultursida varit, kan man säga, även historiskt sett ovanligt mycket vänster.
Mm.
Och det har också behövts, tycker jag, i Sverige.
Mm.
Även om jag inte alls håller med om alla frågor och så, så är det nödvändigt att det finns liksom en spridning på inställning, åsikter.
Mm.
Och ska allting bli som Peter Wolodarski? Nej, det är inte bra.
Men honom kan, där har det också varit en debatt att han har ju gått i taket på Alexander Bard.
Ja,
för att Alexander Bard har gått i debatt, och jag tror han också varit med då på någonting med Nordiska motståndsrörelsen eller då någon nassar och varit argumenterat. Men det är ju faktiskt en liberal tanke att man ska möta motståndaren i debatt.
Ja,
just. Som vi kan väl säga om Alexander Bard, att han är ju vän till min familj. Det var ju faktiskt, han började som låtskrivare en gång i tiden åt min brors bolag Sonett.
Ja, men alltså,
han, jag känner honom lite och jag har gjort intervju. Vi har haft politiska diskussioner. Det som är positivt med honom tycker jag att han har väl alltid varit omkring där i liberala och konservativa fältet. Men det positiva med honom är att han ofta byter åsikt. Och det tycker jag man ska göra också. Om man,
ja,
samhället förändras och hans åsikter kan förändras.
Alltså, jag har ju varit i diskussioner med honom på fester och så här flera gånger. Och det är underbart att diskutera med honom, för han är väldigt intelligent.
Ja, men det jag menar, så mycket vet jag att han inte är nazist.
Alltså, han är naturligtvis ingen nazist.
Men jag kan alltså, förstå, alltså, om han är judat, att man blir upprörd, men ändå.
Men han kan ta en diskussion med mig när då, det var precis när jag hade blivit bibeltroende kristen, va?
Mm.
Och det här med homosexualitet och så, va? Och han tog det liksom jävligt bra, va? Och så att det är väldigt bra att kunna diskutera med en sån som du.
Mm.
Och jag respekterar dina åsikter. Och sen diskuterar vi det, alltså öppet.
Mm.
Och jag tycker Alexander Bard, han visade sig också ett extremt mod när det gäller det här med MeToo.
Mm.
Det var ju han och Andreas Klerup som var männen som sa någonting. Jag vågade inte.
Mm. Okej, okay. Tycker vi ska skita det här som har varit med svenska ekonomiska uppgörelsen, att man, det tycker jag, det här är bevis för det som jag, det ville vara inne med Argentina förut, att i vissa perioder kanske man behöver en liberal politik verkligen, med fria tullar och sådär och handelsfrihet för och låga skatt och sänkta skatter för ekonomin när den behöver en skjuts. Men Latinamerika har ju visat nu med vänsterregimen att där är ju vänstern som har fått upp ekonomin. Och, och nu, och som med Argentina de senaste 5 åren, nyliberalerna som har sänkt den. Och nu ser man, det här tyckte jag både Moderaterna och KD, de kanske bara vill jävlas med regeringen, men de och Vänsterpartiet har ju helt rätt här, att det är inte läge för skattesänkningar och vi behöver höja välfärden och ta bort grejer som ett friår. Varför ska de rika kunna åka jorden runt som min polare för att vara ledigt?
Det är fullständigt vansinnigt, det är en flört med den här. Ja. Uppriktigt sagt, ja. Kanske inte säga så, men ganska hemska människor, Annie Lööf. Och jag uppfattar ju det att tänk om Socialdemokraterna inte var så infiltrerade av den dumma vänstern, utan istället hade varit som de danska Socialdemokraterna. och fört en gammaldags vänsterpolitik med en något stramare inställning till det här med kriminalitet och det här med invandring.
Mm.
Då hade vi inte haft problem.
Ja, jag läste, alltså jag blev förvånad. Jag läste, tog en gratis prenumeration på och jag ska nog fortsätta prenumerera, för jag tycker de kan behöva, det var inte en dyr prenumeration de erbjöd, och de kan behöva stöd. Det var Proletären. Först när jag läste den så var jag så här, fan, är det här en SD-artikel? För den var invandrarkritisk utan att vara rasistisk. För det måste man säga om SD. De riktar ju in sig framförallt på mellanöstermänniskor, muslimer, ja, alltså, alltså araber.
De har ju sina skumma
sidor. De är ju inte invandrare, det är ju de invandrarna de utpekar, och afrikaner. De pekar ju inte ut latinamerikaner eller kineser eller judar på samma sätt. Men den här i Proletären var kritisk då ur arbetarnas perspektiv. De vill inte ha hit för billig arbetskraft. De vill inte ha att löner ska sänkas. De vill ha facklig trygghet. De vill inte ha att det ska vara sänkta arbetsgivaravgifter för en viss grupp bara för att de är invandrare och sådär. Liksom.
Så jag har alltid haft en sås...
Det här är kommunistiska partiets tid.
Jo, men jag har alltid haft en sås bort för alltså just ärrarna som de kallades på den gamla tiden när jag gick med dem. Det var 1971, det var väldigt länge sedan. Hur länge sedan är det nu? Till 50 år sedan nästan. I alla fall så var det ju det att de inte var vänster på det lite löjliga sättet, att de hade liksom palestinasjalar och vet, höll på med vegetarianism och försvar för vargar och samer och vad fan som helst. Utan de var renodlat för arbetarklassen. Sen att de var stalinister blev ett problem för mig, va?
Mm.
Men jag kan inte komma ifrån att jag upplever att ärarna alltid, och det är också den enda vänsterorganisation som obrutet finns kvar i Europa ända sedan dess, 1970.
Mm.
Och som har delvis haft framgångar i kommunalval. Gislaved, Karlshamn, Mölndal, jag tror jag.
Mm.
Och ute i landet, och har alltså fortfarande huvudsakligen arbetare som röstar på dem.
Mm. Ja, sen tyckte jag de här grejerna är lite som jag reflekterade över. Daniel Sjölin har försökt få igång två debatter utan att ha blivit någon debatt direkt. Men jag tycker han har sina poänger i dem. Den ena är att den nya unga generationen, särskilt 90-talisterna med nya författare, där finns det inga män längre. Att man kanske rent av borde kvotera in män i litteratur. Jo, men om du kollar här, kolla på, och sen är han inne på ett annat spår, att vi har även den här lite tyngre författarna.
Mm.
Det kan jag hålla med honom om. Det har också försvunnit liksom, när det gäller både män och kvinnor. Då. Men vi börjar med den här. Jag reflekterar över de kvinnor som jag tycker är bra, den nya unga generationen. Eller utav de författare.
Mm.
Och då var det ju bara kvinnor. Alltså, ska vi här, Sara Viljus, Carina Ramqvist, Therese Boman, Lina Wolf, Hanna Nordenhök, Ida Linde, Heivike Olsson, Tone Schunnesson, Agnes Lidbeck, Amanda Svensson, Balzac Karam, Mara Lee. Men på män då, manliga författare, jag kommer bara på Jack Hildén som vi hade i podden. Mm. Han är ju duktig, men han är lite som sin pappa var i hans ålder. Jo, och som jag själv var i hans ålder.
Han är som en bra variant av Tone Schunnesson.
Ja, precis.
Han är inte dålig.
Men vi har inte de här, och det är det han menar också, de här tunga. Vi har inte de här, och det gäller även min egen generation. Tycker inte det har kommit något från, jag är ju 70-talist, ja, från 70-talet och framåt, det har inte kommit något som, alltså, ja, som dina böcker i början och Magnus Dahlström, ja, det har inte kommit något djupt tungt.
Du har ju liksom, alltså, André Stopendal, Maxim Grigorjev, David Väyrynen.
Nu pratar du om någon unga.
Mm. Ja, du har ju flera stycken unga, men de får inte särskilt mycket uppmärksamhet. Så.
Nej, det kanske det är. Igår var jag faktiskt på en kortfilmsfestival, och då var det ju bara, det var fem regissörer, alla var kvinnliga. Så antingen är det, där i film är det ju kvoterat att det är liksom, att kvinnor ska in helt enkelt. Men i fråga om manlig, med litteraturen, att det bara kvinnor där, det tror jag, där hade ju Daniel Sjölin poängen också. Det tror jag att de har varit för dåliga, att män har börjat spela, det finns inga pengar i litteratur, och de spelar hellre tv-spel, nya generationer och så.
Det är jävligt svårt att säga någonting generellt om det där. Alltså, iakttagelsen är ju korrekt att kvinnor dominerar fält. När det gäller film så gör de ju det på ett sätt med rätta, därför att väldigt många, till min stora häpnad, av de framstående nya regissörerna är ju just kvinnor.
Mm.
Är det samma sak med Isabella Eklöf och Lisa Langset här efter podden?
Och jag tycker att Lisa Skan och Gabriella Pichler. Det går inte att komma ifrån att vi har haft en dominans av just tjejer. Och det är väl bra. Men samtidigt så är det väl också, tror jag, det har att göra med att killarna är mer i allmänhet, det här är bara en spekulation från min sida, i allmänhet mer förtryckta och har svårt att hela den här bilden av att vara kulturmannen, att vara, att ta det på allvar det här, att gå in i kulturens roll som jag gjorde som ung, va? Och för mig var ju det självklart. Det krävs en viss typ av hårdhet som verkligen motarbetas idag.
Från litteratur till teater, tänkte jag. Jag var och såg Mattias Andersson, nya Dramatenschefens nya pjäs i Determinism. I huvudrollen är det två. Märkligt vad bra näsa var för att upptäcka nya talanger. I huvudrollerna hade vi Alexander Salzberger och Evinna Mach, som var, båda har gäst, båda dessutom författare förutom skådespelare, som de gör med den äran. Och båda har gästat vår podd. Och de storspelade verkligen. Var bländade, expressivt samspel mellan dem.
Jag gillar ju Mattias, det är en bra snubbe.
Ja, men det här blir jag förvånad. För att pjäsen hade då fått ljumma recensioner, får vi säga. Medan hans förra pjäs som vi såg, Uppenbarelse, den hyllades, medan den tyckte jag var mer kanske lite förutsägbar och konventionell.
Den hade sina upp- och nedgångar.
Ja, precis. Men den hyllades. Men det kändes som om det pratade med en del i ensemblen om med Determinism, att den har fått ljummen kritik då. Jag gick dit Molera Pass och Ola sa till mig, men det ska du inte tänka på, för att dagens teaterkritik kan det vara något väldigt positivt om den har blivit sågad. Det är samma sak sa vår vän Tobias Hjelm, som jag träffade igår på Kortfilmsfestivalen, som också är teaterskådespelare. Han sa också det, att det är någonting med teaterkritiken, inte den samma. Och i frågan om Mattias känns det som, det är också det här, när man har nått toppen som man har gjort nu som Dramatenchef, då vill recensenterna sätta sig på dem, trycka dit honom.
Jag ser för lite teater för att verkligen kunna uttala mig om det, utan det har mer, jag tycker vi borde försöka få hit Leif Zahn, som jag har respekt för. För att han har ändå lite perspektiv på det här. Därför, min uppfattning är...
Men det är en gammal räv liksom.
Ja, men min uppfattning det var att en gång i tiden så var teaterkritiken låg på en väldigt hög nivå. Jag kommer aldrig att glömma ett samtal som jag hade med Nisse Schwarz. Jag jobbar ju då på kulturen på Expressen, och vi skulle gå ner och käka, och då sa han, hörru du, har du sett den här uppsättningen av Wojciech och Stefan Larsson? Nej. Du vet, jag undrar ju, för att jag och Lars Ring hade så olika åsikter om det här. Och du vet, ingen tung kritiker inom litteraturfältet skulle tycka att det var konstigt att de hade olika åsikter. Men inom teatern var det så att, du vet, du är så nära skådespelarna, du befinner dig 20 meter ifrån dem. Du ser ju för fan om det är bra eller dåligt.
Mm.
Och har du, om du dissar en pjäs som är bra, så är det liksom, då känner du, fan jag har gjort bort mig. Och det gjorde att teatern, för att kritik är jävligt viktigt för teater, mer viktigt än vad det är för litteratur. För dissar du en pjäs så försvinner den, och den kommer ju inte upp igen. En bok finns ju kvar. Och det gjorde också att teaterkritiker kände ett starkt ansvar för sitt jobb. Och de hade också en helt annan status. Att vara teaterkritiker var högre status än att vara litteraturkritiker.
Jag tror att den som, om det var DN som gav Mattias Andersson en sån här ljummen recension, att den recensenten, det var en ny, ung, kvinnlig dramatiker som själv vill, eller liksom nästan konkurrent till honom.
Men du vet, tidigare tillät inte riktigt tidningarna det där, va? Alltså du hade... Du kunde inte göra bort det hur mycket som helst. Jag var ihop med en tjej som, efter vi hade varit ihop, så började hon jobba på Expressen, och så gjorde hon en miss. Hon skrev ingenting om skådespelarna. Det måste man göra. Men hon visste ju inte om det. Det var inte hennes fel. Och jag skällde ut den och sa, vad fan håller du på med? Men då fick hon ju problem. Förstår du? Alltså du gör en recension som inte är adekvat på något sätt. Va? Så uppstod det problem, och det gjorde att teaterkritiker en gång i tiden kunde verkligen vara vägledande för en publik. Det tror jag inte längre att den är.
Men var det inte så ändå liksom så här, Bergman lappade ju till en recensent, att man satte sig på folk. Just jag började undra om teaterrecensenter är lite primadonner, eftersom hela världen är för, även skådespelarna är primadonner, att det är en värld av det.
Ja, visst var det så. Och Bergman hade naturligtvis också problem, men nu måste man också tänka på en sak.
Alltså jag har mycket höga tankar om Bergman. Han har varit väldigt generös mot mig. Men som teaterregissör så hade han inte samma stabilitet som han hade som filmregissör.
Mm.
Han gjorde misstag. Jag vet ju den här uppsättningen av Hamlet som fick kritik i Dagens Nyheter. Och Tove Ellefsen som skrev recensionen fick stora problem efter det. Men hon hade egentligen rätt.
Mm. Okej, okay. Ja, från teater tänkte jag då det här med tv-serier. Nu är inte jag någon stor konsument, men jag kan väl ta upp det. Alltså, i Sverige har det varit två nya tv som har kommit nu. Den ena är Kalifatet, att man har gjort det här med om svenska IS-återvändare. Så många vänner, särskilt de kurdiska som har varit där nere i Syrien, var väldigt upprörda över. För man har gjort det här, jag tycker den har skildrat bra det här liksom. Den här parallella världen vi har i Sverige liksom, med rekryterare och sådär. Men de här IS-människorna, alltså det skiljer även svenskarna som drar till IS där. Det skiljer lite som att det är ett pojksträck de igår. Medan, alltså jag har ju själv hört vittnesmål. De jagar med mer mardrömmar, nästan mer än det jag såg där med döda människor och så. Liksom från pappor som har fått se sina döttrar våldtas och kvinnor som har gruppvåldtagits och all död. Och liksom. Alltså, jag har läst, just nu läste jag en bok också från en yazidisk kvinna. Läste jag när jag var på semester. Det var ju den värsta beskrivningen jag har om... Alltså, avhumanisering kan man väl säga. Hur de ligger upp våldtagna och torterade de här stackars kvinnorna varje dag utav äldre då IS-män och sålda som sexslavar och sådär. Jag har läst mycket om andra världskriget, alltså sen barndomen om andra världskriget och förintelsen och Kambodja och Röda Khmererna och sådär. Men det här, alltså det går inte, det är grader i helvete liksom. Men IS är nog det mänsklighetens värsta liksom rövarband som... grymmaste som har funnits. Så jag tycker de tar det för lätt i den här svenska serien Kalifat.
Nej, jag har inte sett det så jag kan inte svara på.
En annan svensk serie som har, den är på SVT på TV4, det är Hamilton. Ja, vi har ju vår vän där, Tobias Hjelm, som är min barn och sven också, gammal odenplanare. Han är ju med där, men jag sa det till honom igår och jag tyckte att den är ju bedrövlig. Alltså, de har ju lagt ner 40 miljoner på den här serien kanske, men dialogen är fruktansvärt klyschig. Varenda scen är en klyschig. Jag har inte sett Tobias, jag hoppas han är bättre. Men skådespeleriet också, alltså, den är provocerande dålig helt enkelt. Stackars Jan Guillou kan inte haft med manuset att göra, utan han har helt enkelt gjort som i Beck. Vill tjäna kanske in på äldre dag kanske då bara.
Ja, kanske, men alltså, det enda jag har sett i modern serie, det var ju då det som byggde på...
Och jag är inte ensam om det här. Kroneman skrev en dräpande.
Ja, Kroneman är en bra kritiker. Nej, men alltså, det är ju, vad heter det, Moni Persson Giolitos största allt. Mm. Som ju var en väldigt välgjord serie, det måste jag säga. Jag var rätt häpen över...
Ja, den var helt okej, tycker jag. Den var på Netflix. Vi hoppas att Lisa Langsets, du och jag ska spela författare i hennes kommande Kärlek och anarki. Det är också Netflix. Och vi pitchar vår bok Spelet i spelet med topproducenter, jag och Leo. Så vi hoppas att den kan bli av. Det verkar ju så som att Netflix satsar på vissa länder. Mm. Nu såg jag en jättebra Netflix-serie om... Carlo Tevez liv i uppväxten i favelan i Argentina. Den kan jag rekommendera verkligen. Apache La Vida de Carlos Tevez. Den finns på Netflix. Det finns också flera spanska serier. Och ett land som de verkligen har satsat på Netflix, det är Israel. Som de har en grym action-spionserie. Fauda. Fauda betyder kaos på arabiska. Och den är så bra för att den skildrar både Mossad och Palestina.
Okay.
Den tar inte parti nästan för någon, kan man säga. Kanske lite mer Israel då, men den är väldigt spännande och bra. Den kan
men det som jag upplever, det här är ju lite ytligt för jag ser så inte serier, men jag blev ju chockad när jag skulle titta då på Bron i efterhand. Jag fick det på DVD. Hur fruktansvärt dåligt det var.
Ja.
Och då tänkte
det mesta är ju skit.
Då tänkte jag så här, men fan, det kanske är så att folk inte riktigt vill ha det bra.
Nej, men det tror jag. Det började jag också undra när jag såg den här Hamilton. Men det, med Israel också på Netflix så har vi Shitzel, en serie som är mer humoristisk om ortodoxa judar. Också en toppserie. De har på gång en serie som kommer nu i veckorna som också israelisk som heter When Heroes Fly som ska vara bra. Så det verkar vara ett land som de satsar på. Jag hoppas att det blir som i Sverige också. Att de tar fram bra serier då, till skillnad mot SVT.
Ja, Sverige har ju väldigt bra skådespelare så det borde ju vara möjligt.
Ja, vi ska väl snart avrunda. Så jag kan väl säga att dels Ben Mikaela, hon håller på och roddar upp så att vi kanske får låna ett hotell i Kalamata
sitta i södra Grekland i vår, sommar. Så är man intresserad av att skriva kurs där? Alltså det är så svårt att få det synka med alla. Överhuvudtaget, vill man gå och skriva kurs, får vi se om vi kan få ihop något under våren här. Då mejlar man surochstig@gmail.com. Vill man komma med på, om man, en vecka kan vi tänka oss, eller 5-6 dagar kan man tänka sig där i Grekland. Sista veckan i maj eller första veckan i juni. Då kan man mejla intresse om det också.
Ja, det har varit så olyckligt att det alltid har varit typ 2 stycken.
Som ja, precis. Och nu ger vi den från och med på lördag, det ska påminna, ska vi ge privatlektioner åt den, vår bästa ledare. Sen kan vi säga Tina, kom ihåg henne, den yngsta tjejen vi har haft som var där i Paris. Den
var tjejen.
Okej, hon har debuterat med novell Floden, man kan söka upp på internet tror jag. Och den finns också på, och hon har också gjort en engelsk, den har också släppt på engelska. Och den är helt okej, okay, tycker jag. Hon är så ung, så hon kommer väl utvecklas. Den här vi ska ge privatlektion nu, han är, känns ju nästan färdig. Han är lite Raymond Carver kan man säga.
Ja.
Sen kan jag väl också säga att jag är aktuell med Mitt mörke hjärta, Gangsterreporten, som jag vill säga min bästa. Det tycker du också är min bästa, tror jag.
Mm.
Den är aktuell som ljudbok, så den finns på alla streamingtjänster och köpa på Adlibris och Bokus också, separat som ljudbok. En annan ljudbok som kommer här i veckorna, det är en ny version på en artikel jag skrev 2018 som blev väldigt populär, som heter Det största derbyt, om derbyt mellan AIK och Djurgården och AIK och Hammarby och svensk huligan historia. Och den var väldigt speciell att skriva, för att det blev också en historia om mig själv. Det visade sig att jag gick ju och växte upp i Vasastan, i Stockholms mest ökända innerstadsskola, Matteus. Så det visade sig att då folk från ledande och grundare i alla tre Stockholmslagens firmor var mina gamla skolkamrater. Och inte nog med det, när jag då intervjuade poliserna för AIK Hammarby derbyt, insatsledaren Johan Barvius, mest känd för att han fångade in den här Akilov på inom några timmar, den här Drottninggatsterroristen, det är min gamla klasskamrat. Han skulle då tyda alla de här våra skolkamrater som var ledare för firmen, de andra firmen. Och så jag där mitt emellan. Så att det blev, förutom att det blev en historia om svensk supporterkultur, AIK, Djurgården och Hammarby, så blev det också en historia om mig själv och mina barndomsvänner. Så den kan jag rekommendera som ljudbok. Den kommer här i dagarna på alla streamingtjänster finns.
Ja, men det är ett bra slut.
Ja, vad ska du göra här nu?
Jag försöker överleva. De har dragit in. Jag hoppas att det går att ändra, men jag får ju pension, jag är ju fattig pensionär. Och så har då den här lilla konstnärslönen, jag tycker inte att jag har tjänat då 15 000 i månaden efter skatt. Att det är jättemycket pengar, men det är för mycket pengar, så jag har fått en skuld till dem. Så jag lever här nu med en framtid där jag bara ska leva på 4-5 efter jag betalar hyran.
Shit, vi får komma på någon lösning. Fler skriva kurser. Själv ska jag till
swisha pengar.
Ja, swisha in pengar. Swish-numret
123-535-4857. Nummer 123-535-4857.
Själv ska jag till Milano med min son och se derbyt Inter Milan nästa helg.
Ja, olika är ödeslotter.
Ja, men sen är mina pengar slut. Det var väldigt dyra biljetter. Okej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.